Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Från DI Digital.
Det här är Digitalpodden.
Svenska miljardbolaget Trustly expanderar till Asien.
Svenskan CarPay tar sin smartphone OnePlus till USA.
Hur går det för svenska startupbolag i Silicon Valley?
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Spotify rusar förbi svenska börsjättar.
Apple bundlar sina streamingtjänster. Spotify svarar med att ryta till och ropa på myndigheterna.
Klarna värderas till 93 miljarder kronor efter en jätterunda. De är nu Sveriges näst största startup efter Spotify.
Och Readlys börsnotering lever farligt. Har Bonnier och Allers avhopp fått småspararna att tveka inför torsdagens notering? Det är frågan.
Just det, Readly som ibland kallas för Spotify för tidskrifter. Jag heter Jonas Lerenhuvud och med mig i studion har jag Henrik Ek och Johannes Karlsson. Vi är alla tre reportrar på D-Digital. Och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
Och idag så sponsras Digitalpodden av Snowflake. Snowflake är en tjänst som förser företag med en enda integrerad dataplattform som samlar all data på ett ställe och hjälper företag att snabbt och enkelt få tillgång till obegränsade datamängder.
Vi ska rivstarta med det senaste. Henrik, du har ju rapporterat om den här nya konflikten som tonat upp mellan Apple och Spotify. Du var ju blixtsnabb med att rapportera om den också. Du satt och jobbade på tisdag kväll. Berätta, vad hände då?
Ja, nej men det, som jag brukar göra då när Apple lanserar nya produkter så satt jag där och kollade på deras presentation.
Som sker på amerikansk tid alltså.
Exakt, amerikansk tid, så 19 igår kväll då. Oftast så brukar vi vara där, men i år är det ju liksom allt virtuellt. Men det som hände här var ju då att Apple började prata om sin nya tjänst Apple One, som då är en bundle som det heter. Där det då ingår ett iCloud-konto för lagring, då molnlagring. Apple Music som vi känner till, Spotify-utmanaren. Apple TV Plus som är då Netflix-utmanaren, om man ska säga, videostreamingtjänsten. Och Apple Arcade som jag vet inte om någon använder riktigt, men en spelplattform.
Ja just det, det har ju ett snack om det här sen Apple Music lanserade 2015. Kommer de att bundla tjänsterna? Hur ska Spotify stå emot den konkurrensen om de slår ihop tv, musik liksom, och film till en enda grej? Och nu har de alltså gjort det tog ju lång tid. Men det tog inte så lång tid för Spotify att reagera på det här.
Nej, jag såg det där då och tänkte att det här kommer förmodligen Daniel Ek och resten av Spotify-gänget vara irriterade på. För de driver ju redan den här kampanjen då mot Apple, att de är konkurrenshämmande och använder sin starka ställning för att kväva små utvecklare då, små inom situationstecken som Spotify. Och mycket riktigt, det hade ju liksom på en kvart hade de ett förberett uttalande som då gick ut på att här måste myndigheter agera, det här är konkurrenshämmande. Apple gör det igen och bara använder sin dominerande ställning och det här kommer skada oss. Och det kommer skada kunderna som inte får välja fritt vad de ska lyssna och läsa och uppleva.
Okej. Och det här med bundlande, det är ju inte helt nytt i Spotifys värld. Man har ju bundlat med Telia, liksom, var väl den första stora samarbetspartner som Spotify hade. Och man har bundlat med Hulu i USA, den här tv-tjänsten som är stor där.
Samsung tydligen också har de haft något samarbete med. Om man köper en Samsung-telefon eller hörlurar, vad det är som man fått Spotify också. Sådär.
Och Amazon bundlar ju också med sitt liksom, Prime-medlemskap där man får saker gratis och får rabatter på grejer på olika sätt. De har ju också musik och tv-innehåll och filminnehåll. Och
sånt. Ja, precis, det är absolut inte konstigt. Ur ett amerikanskt perspektiv är det ju nästan det konstiga att Apple inte gjort det här tidigare, får man en känsla av. Det är lite så här det fungerar.
Men varför har de inte gjort det tidigare? Har de varit rädda för att det ska vara ses som någon slags konkurrenshämmande situation?
Möjligtvis. Och möjligtvis är det liksom ett svar då på Spotify och Epic Games som driver den här kampanjen nu att jaha, är ni inte nöjda med situationen som den är, då...
Vi kan vara ännu värre.
Ja, vi kan vara ännu värre. Eller åtminstone, det här är vad vi kan göra och är ni missnöjda så får ni väl göra någonting bättre. Jag tror däremot inte att Spotify har så mycket att frukta i det här. För en bundle är ju sällan bättre än det den innehåller. För att Apple One ska vara riktigt attraktivt för en användare så krävs det ju att du åtminstone har en av tjänsterna idag. Och liksom på gränsen och tippa över att använda en av de andra två, de andra tre. Jag kan inte riktigt se vilken det skulle vara. Det skulle förmodligen vara Apple Music då. Om du har iCloud till exempel. Många har sparat sina bilder från iPhone i iCloud. Och du kanske är lite sugen på Apple Music. Då kanske. Har du redan Apple Music, då är du ändå inte en kund till Spotify. Och då är det ju förmodligen inte ett hot.
Nej, värsta hot blir om man tänker så här, men nu har jag redan Apple TV och de här grejerna och betalar jag den här liksom summan så kan jag också få Apple Music för nästan inga pengar.
Men då Apple TV Plus är det knappt någon som betalar för idag. Det är en sån här tjänst som ingår gratis när du köper en ny Apple-produkt. Så att den har inte riktigt slagit den. Och det är också sådär, den har inte tillräckligt mycket bra serier och filmer för att du liksom ska ha den istället för Netflix bara. Nej. Istället för HBO bara. Så det är en sån här nice to have-produkt.
Lite av en flopp har ju Apple Plus blivit. Och Disney Plus är de som liksom har vunnit här, den här striden. De senaste nykomlingarna på streamingmarknaden.
Mm. Och Apple Arcade som sagt, jag känner ingen som använder det. Är det någon av er, Johannes?
Nej, nej.
Inte ens Johannes.
Den är ung och håller på med mobilspel och sånt.
Nej, jag är nog för gammal för det också faktiskt.
Ja, hur som helst, det känns inte som att... Den här banden är förmodligen bra för de som redan är Apple-kunder. De som redan är väldigt lojala det brandet. Och Apple Music är förmodligen liksom kronjuvelen i det här paketet. Men ja, det krävs ganska mycket för att du ska lämna Spotify tror jag och hoppa över till den här banden.
Från vårt perspektiv som journalister så var det ju anmärkningsvärt snabbt reagerat av Spotify. De brukar ju inte vara kända för att reagera så snabbt och ofta så kommenterar de inte grejer som angår dem alls. Det kan dröja länge. Så att det verkar som att det är någon annan, antingen var de förberedda på det här eller så satt Daniel Ek och kollade på den här presentationen och gav direktiv direkt.
Hällde upp sig.
För att min bild är väl att Daniel Ek, liksom, saker ska gå genom honom. Pressavdelningen agerar inte på egen hand. Liksom. Det är min känsla i alla fall, jag vet inte om det stämmer. Men tolkar du det här som att Spotify nu har blivit liksom lite mer snabbfotade och reaktiva när det gäller sådana här typer av...
Ja, men kanske. Framförallt tror jag när det kommer till Apple, de har ju drivit den här kampanjen ganska hårt ett tag. Och sen EU-kommissionen liksom valde att inleda den här... processen då mot Apple Music och Apple Pay då, så har ju Spotify har ju inte lagt några fingrar emellan där. Horacio Gutierrez som är deras då chefsjurist var ju ute och vevade rejält i samband med det. Så det känns som att Apple är liksom deras ömma punkt. Där vågar de verkligen gå ut och agera.
Efter många år av tystnad så har de nu blivit så i alla fall. Intressant. Jag vet att den här bundelgrejen är något som har diskuterats internt på Apple i många år har jag från en källa. Så att det ska bli kul att läsa din krönika om det här. Du är inte riktigt färdig med den, eller?
Nej.
Nej. Vi ska släppa ut dig ur poddstudien så att du får skriva klart den. Tack så mycket så länge, Henrik.
Tack själv.
Ja, Johannes, lite om kriget mellan Spotify och Apple där, en långkörare.
Mm, det har ju varit det och den verkar inte ta slut än den konflikten utan som ni pratade om, det pågår ju redan utredningar inom EU så de brukar ju ta rätt lång tid så att ja, det ska bli spännande att se vad det här landar i.
Henrik står upp, visar upp att han tog med sig mina glasögon ut. Vi är tre herrar med samma typ med av glasögon syn. Alla tre. Ja. Hej då Henrik. Ja. En annan långkörare som vi har rapporterat om och lagt ut mycket telegramnyheter om är ju TikTok. Och vi ska inte köra ett långt nyhetsvep i den här podden men det här är ändå någonting som är värt att nämna. För TikTok ser ut att kanske kunna bli ett amerikanskt bolag nu. ByteDance kommer att placera TikToks globala verksamhet i ett nytt bolag med huvudkontor i USA där Oracle kommer att ta en minoritetspost har vi rapporterat om här idag, onsdagen. Och det här är då enligt Financial Times som tagit del av planerna som har presenterats för amerikanska myndigheter.
Mm, och bland övriga investerare i det här nya samriskbolaget eller vad man nu ska kalla det i USA så kommer eventuellt även Walmart, den här stora, vad kallar man det?
Detaljhandelskedja
precis, ja. Ingå med en minoritetspost då, men mycket kan hända och det här måste också godkännas av USA, myndigheter och politiker. Men en hel del pekar då på att Oracle liksom har en fördel då bolagets ordförande Larry Ellison och deras vd Safra Catz öppet har stöttat USAs president Donald Trump tidigare. Däremot så fick ju Microsoft nej att göra en sån här liknande affär. Så Oracle verkar sitta i förarsätet. Donald Trump har ju sedan tidigare satt en deadline för det här till den 20 september då TikTok måste avyttra sin amerikanska verksamhet. Och det beror ju då på säkerhetsskäl. Man vill separera det här från de kinesiska ägarna ByteDance. Och planen är nu att lägga appen bakom en brandvägg då för att hindra att överföring av data ska ske till Kina.
Logiskt att Oracle är inblandade på ett sätt eftersom de är en, liksom världens största databas leverantör och sånt där, men också väldigt märkligt att det är så mycket politik i det här. En mycket märklig situation som vi kommer fortsätta att bevaka. Och alla, alltså TikTok är ju liksom verkligen den stora snackisen i liksom den globala techmarknaden just nu. Alla vill ju liksom bli som TikTok, den stora framgångsrika succén. I augusti lanserade Facebook ägda Instagram sin egen TikTok-version, till exempel Reel. Och den har liksom vuxit starkt i Indien. Och Indien har ju för övrigt då förbjudit TikTok. Så att det är ju en viktig marknad för de bolag som vill testa TikTok-utmanare. Och dit har ju även Google-ägda YouTube som ska lansera Shorts. En annan TikTok-kopia som låter användaren lägga upp 15 sekunder långa videos. Och den rullas ut som beta-version i just Indien om några veckor. Och så Indien blir liksom en ny testmarknad för den här typen av tjänster. En miljardmarknad. Världens näst största land efter Kina. Spotify ligger liksom lite efter i den här TikTok-kampen, men det känns lite som att man kämpar för att liksom hinna i kapp eller inte missa tåget helt. Senaste veckorna så har vi kunnat rapportera om att de sökt patent för en TikTok-liknande tjänst och ett annat patent för någon slags karaoke-funktion.
Vi får väl se om någon av de här utmanarna då kan komma ikapp TikTok oavsett vad som händer med ägandet. Det känns som att TikTok har ett rejält försprång. De har liksom etablerat ett väldigt starkt varumärke och det brukar ju sällan bli bra när de stora techjättarna ska så att säga bygga egna in-house-tjänster som ska konkurrera med, med liksom...
Jag tycker det finns liksom både och där, för att jag tycker Snapchat har ju Facebook med Instagram lyckats mota i grind ganska effektivt genom att kopiera deras grej rätt upp och ner. Så att det går att steal with pride, som det heter. Men det blir en långkörare här också, så att vi kommer följa det framåt.
Klarna värderas till 93 miljarder kronor efter en jätterunda som offentliggjordes på tisdagen. Man tog in totalt 5,7 miljarder kronor i nytt kapital. Vi ska strax analysera läget, men Jonas, du gjorde en liten jämförelselista för att sätta den här nya värderingen i perspektiv, eller hur?
Ja, precis. Klarna är ju liksom Sveriges näst största startup genom tiderna efter Spotify då, vad jag kan se. Jag gick igenom och tog ut lite de kända exemplen då och skrev ner hur högt de har värderats och sådär. Spotify, 390 miljarder kronor drygt, börsnoterat i USA, störst förstås. Klarna nu, liksom 93 miljarder kronor. Och sen spelbolaget Embracer kan man kanske nämna, 64 miljarder i börsvärde, betydligt lägre än Klarna, men också en jätte som har liksom smygit upp här de senaste åren. Skype, som vi svenskar ofta är väldigt stolta över, det såldes för 53 miljarder kronor till Microsoft 2011, så att, inte mer än så. King, en annan supersuccé som vi liksom ofta pratar om. De såldes för 50 miljarder kronor till Activision Blizzard 2015. Så liksom betydligt lägre värdering än vad Klarna har idag. Ett annat spelbolag som är på börsen kan vi nämna Paradox Interactive. De värderas till 28 miljarder. iSettle, vi kommer ihåg när de såldes till PayPal för ett par år sedan. Där var prislappen 19 miljarder. Mojang med succéspelet Minecraft. Prislappen blev 18 miljarder när Microsoft köpte dem 2014. Vi kan också nämna liksom ett annat betalbolag, Trustly, som har liksom gjort stora framsteg senaste åren. De värderas till 16,5 miljarder, en hög värdering, alltså nästan lika mycket som Mojang och iSettle, men långt ifrån den här värderingen som Klarna har på 93 miljarder kronor. Så att, ja, det är ju hur många unicorn ser man om det är liksom en deckacorn.
Ja, exakt.
Om är en deckacorn.
Ja,
om man har sett tv-serien Silicon Valley så vet man vad det är för någonting.
Ja, men precis. Nej, men hela den här listan som du nämnde nu, det visar ju bara på att Klarnas värdering är ändå historisk i vår lilla värld. Om man tittar på den här listan så är det ju music tech då med Spotify, fintech med Klarna och Trustly till exempel och spel som dominerar listan. Och Klarna, ja, om man ska gå tillbaka lite, vad är det som har gjort att Klarna tagit sig till den position de har idag? Det är väl helt enkelt att de var först med att göra betalningar på nätet liksom enkla och säkra för folk, till en början i Sverige men sen även i några andra europeiska länder. De lyckades liksom ta den här rollen att agera mellanhand där man tar risken och givetvis tar betalt för det från konsumenterna i form av räntor och avgifter. Man kanske kan säga att det var det som la grunden för i alla fall, eller hur?
Ja, precis. Och de här räntorna och avgifterna sticker ibland i ögonen på journalister som skriver om privatekonomi och på politiker och sånt där. Men för att återgå till själva nyheten då, Johannes. Du var ju uppe med tuppen och skrev om det här tisdag morgon 07.05 tror jag första versionen av din artikel låg publicerad på vår sajt.
Ja, precis. Nej, men jag hade ju fått höra liksom, på stan som man brukar säga att något skulle kunna hända på tisdags förmiddagen när det gällde Klarna. Så när den väl kom så var jag eller vi snabba på det. Men du och jag hade ju faktiskt lite dålig kommunikation.
Ja, just det.
Du
höll ju också på. Det kom ju klockan 7 ja. Och jag var jour, vilket innebär att jag jobbade mellan 7 och 15 den dagen. Och var såhär, oh hoppsan, Klarna. Då skrev jag till desken såhär, Klarna har en stor nyhet. Så började jag såhär, så bara vänta, vi har redan en ganska substantiell artikel om det här publicerad 5 minuter efter pressmeddelandet.
Ja.
Och då hade du koll på att det här skulle, att det skulle hända någonting då. Så att,
ja.
Ja.
Nej, jag ber om ursäkt för det, vi får lära oss kommunicera bättre.
Det är du som kan det här bolaget bäst, så ja. Det var ju jättebra att du var där. Jag fick ju skriva upp Klarna ändå lite senare på dagen.
Exakt.
Du var Northzone, en ja. Delägare.
Ja, men precis. Men Klarna tar ju alltså in 5,7 miljarder kronor i nytt kapital och huvudsakliga investerare, de som tar merparten av den rundan, är det amerikanska riskkapitalbolaget Silver Lake. Men det finns även ett antal fler nya investerare. Vi kanske kan nämna DI:s ägare, alltså vår ägare Bonnier till exempel, som sticker ut. Och det här var väl ingen oväntad runda att den skulle ske. Klarna har ju varit ganska tydliga med att det skulle ske en större emission för en börsnotering. Och Klarna växer ju i USA, inte minst just nu. Man har haft nästan 10 miljoner kunder, är man på väg att nå. Och allt det här kostar ju pengar. USA är en väldigt dyr marknad att vara på vad gäller marknadsföring och personal och så vidare.
Just det, intressant att Bonnier investerar, för att vi kommer ju prata om Readly i nästa block och där är ju Bonnier också med i det snacket. Och Bonnier använder ju Klarna som betalningslösning på så här, tidningar som Dagens Nyheter och DI också väl.
Ja, exakt.
Och det anknyter faktiskt till nästa ämne lite grann. Slår det mig nu. Men precis, det kostar att växa. Det ser man ju när man tittar på Klarnas siffror och liksom många verkar tro ändå att den här satsningen i USA kommer att löna sig då. Det tyder ju den här enorma värderingen på. Vill du bena ut det här lite grann, Johannes?
Mm. Nej, men absolut. Jag pratade med Klarnas vd Sebastian Simakowski och han själv lyfter ju fram framgångarna i USA som en huvudanledning till den här värdeutvecklingen. Alltså de framgångarna har prisats in i transaktionen, säger han. Och för lite bakgrund, i USA så görs fortfarande de flesta nätköp med kreditkort. Och det vill ju Klarna såklart ändra på. Här i Sverige är vi vana med att deras kassalösning liksom finns färdigbyggd eller inbyggd direkt i butiken. Men i USA så har Klarna istället satsat på sin app som då möjliggör att man kan delbetala sina fakturor på alla olika köp oavsett vilken butik det handlar om. Och om Klarna kan driva den här förändringen från kreditkort till liksom fakturor i appen så kommer det ju vara värt mycket pengar. Men det finns ju en hård konkurrens på den här marknaden. Klarna är ju inte ensamma om att ha de här ambitionerna, utan jätten PayPal har lanserat liknande tjänster och sen även australiensiska Afterpay, om vi då pratar om det här segmentet köp nu, betala senare.
Mm. Och den här värderingen då, 93 miljarder, man närmar sig ju flera av de svenska storbankerna i värdering, kanske värt att nämna.
Ja, både Handelsbanken och Swedbank som ju har haft en ganska tuff tid på börsen ska man säga senaste åren här med alla penningtvättsskandaler och sådär. De värderas till runt 170 miljarder kronor på Stockholmsbörsen idag och man kan tillägga att SCB inte ligger så långt över dem. Och jag tänker för utomstående kanske lite konstigt då att Klarna ändå börjar närma sig storbankerna, särskilt då som Handelsbanken och Swedbank gjorde vinster på 17 respektive 20 miljarder kronor i fjol, medan Klarna då gick back med nästan en miljard. Mm. Mycket av liksom Swedbanks vinster och även Handelsbanken kommer ju från bolån som traditionellt sett är kassakon för storbankerna. Det sysslar ju inte Klarna med. Men sen ska man ju heller inte glömma att Klarna mellan 2005, alltså sen starten fram till 2018, var lönsamt varje år. Så deras affärsmodell fungerar ju. Det har de redan bevisat en gång i tiden. Men nu investerar de så pass mycket då att de börjar gå med förlust. Men den stora skillnaden mellan Klarna och bankerna är väl att Klarna liksom har 85 miljoner kunder på 17 olika marknader, medan Swedbank till exempel bara har 7,3 miljoner kunder, merparten i Sverige då och sen en del i Baltikum. Så skillnaderna i storleken på kundunderlag är ju enormt då, trots att storbankerna gör så stora vinster så att säga.
Mm. En annan skillnad är att Klarna inte har några bankkontor. Vi ser ju idag att Handelsbanken håller på att stänga
hälften
av sina kontor. Mm. Det är den stora nyheten för Dagens Industri att rapportera om idag under onsdagen. Så att, där ser man hur en del av bankernas affärsidé liksom känns väldigt förlegad och de måste liksom krångla sig ur den utan att tappa sina kunder. Men Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski har ju sagt att bolaget förmodligen kommer att börsnoteras inom ett par år på New York-börsen då. Eller kanske i Stockholm också. Fick du veta någonting mer om det där när du pratade med honom?
Ja, alltså han upprepar ju att en börsnotering i USA då inom ett par år fortfarande är det mest troliga. Klarna har en ny finanschef i form av svensken Niklas Neglén. Han ska tillträda i februari eller mars nästa år och Sebastian Siemiatkowski menar ju då att han måste få bli lite varm i kläderna innan en notering kan bli aktuell. Han kunde liksom inte lova att det skulle ske under 2021, men min högst personliga gissning är ju att de kommer gå till börsen kanske under tredje eller fjärde kvartalet nästa år, om jag får göra en kvalificerad gissning.
Mm. Och man vill notera sig i USA, varför då? Det är på väg att bli deras största marknad, är det därför eller?
Ja, det skulle jag tro. Och gissningsvis vill ju Klarna värderas som ett teknikbolag på börsen och kanske inte som en liksom medelstor bank eller ett finansbolag. Och är man ett teknikbolag i marknadens ögon så blir ju värderingarna omedelbart högre. Och USA-börsen har ju i alla fall historiskt haft en lite större aptit kanske för förlustdrivande tillväxtbolag inom teknik om man jämför med Europa och Sverige. Sen är ju börsnoteringen marknadsföringsinsats också, ska man inte glömma. Och det knyter ju an till det du nämnde här, att USA är på väg att bli deras största marknad och en börsnotering skulle förmodligen öka kännedomen om företaget ännu mer.
Jag ser fram emot att se Snoop Dogg ringa i klockan.
Ja, exakt. Vi får hoppas att New York-börsen gör det bättre den här gången än vid Spotifys notering och i så fall hissar den svenska flaggan.
Just det, men Spotify passade ju inte på att ta den möjligheten för att marknadsföra sig som bolag.
Utan, nej.
Men det kanske Klarna gör. Det gör ju de flesta bolag som noteras.
Ja, men vi får se. Men apropå din fråga där om att det är skrivet i scen att det ska bli i USA, så öppnade faktiskt Sebastian Siemiatkowski för att det kan bli en notering i Stockholm. Han menar att ingenting är bestämt och det tyckte jag var lite spännande. Jag frågade honom om han liksom har tänkt på att Klarna eventuellt skulle kunna bli en folkaktie här i Sverige som man brukar prata om. Och då svarade han att han inte hade tänkt på det så mycket, men att det liksom fanns ett väldigt lockande idé och en styrka i att kunna bli en folkaktie. Mm. Så vi får se.
Ja, jag kan tänka mig att personerna där borta på Nasdaq lyssnar när han pratar på det sättet. För de ligger ju bra till för att göra en sån här dubbelnotering i USA och Stockholm. Och de har ju velat göra det med andra bolag som Spotify och inte lyckats. Så att, kan de få lyckas med Klarna ger en fjäder i hatten.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Så att de lär väl vara framme med bra erbjudanden där. kanske är det en förhandlingstaktik att han säger så till dig. Ett oronsmoln för Klarna är ju de här växande kreditförlusterna. Nu står vi och pratar om USA som att det bara är givet att det var en succé eftersom värderingen tyder på det. Men tidigare när vi har stått här och poddat om Klarnas kreditförluster i USA så har vi ju tyckt att oj, det här ser lite stressigt ut. Och covid, liksom krisen var ju någonting som också ökade risken eftersom de lånar ut pengar till folk med låg kreditvärdighet. Jag pratade idag med Northzones partner Hans Otterling om det här. De är ingen superstor ägare, de äger bara 1% av Klarna, men Klarna är ändå deras största enskilda innehav just nu, berättade han för mig. De har ju sålt sina andelar i Spotify och iSettle. Men det här med kreditförluster var alltså ingenting som höll honom vaken om nätterna, det var tydligt efter vårt samtal. Han menar ju då att det här är väldigt många olika små skulder och att Klarna är väldigt duktiga på att redovisa riskerna och att det är inga långa surdegar som han sa, utan att de här problemen, om de är problem, rensas de ut ganska, ganska fort. Vad sa Sebastian? Gav han en snarlik bild?
Ja, han är inne på att det här är en kalkylerad risk som Klarna tagit nu när de går in på nya marknader där kunderna inte är vana vid hur Klarna affärsmodell funkar eller hur liksom köp nu, betala senare fungerar generellt, den typen av modell. Till exempel så använder sig Klarna inte av dröjsmålsräntor i USA och Australien, vilket hur man gör i Sverige. Och det bidrar ju säkert till att fler kunder i de här länderna inte betalar i tid. Men de menar ju att det här liksom är en läroprocess för kunderna och att kreditförlusterna kommer plana ut på de här nya marknaderna ganska snabbt. Vi kanske pratar ett par år, tolkar jag det som. Mm. Men det är ändå rätt anmärkningsvärt höga kreditförluster som Klarna har redovisat. 1,9 miljarder kronor i fjol och 1,2 miljarder kronor bara under första halvåret i år.
Och får jag bara pausa där, för är det kreditförluster eller är det reserverade möjliga kreditförluster? Det är inte konstaterade ännu liksom.
Det kan vara både och.
Ja, precis. Ja. Men det är i alla fall stora volymer.
Ja, men precis. Men också det rätt intressant är att de här siffrorna, om man kollar på 2019 då, när Klarna gjorde 1,9 miljarder kronor i kreditförluster, så var det faktiskt högre än för flera av storbankerna, till exempel Handelsbanken. Och de hanterar ju mycket större volymer av lån, även om de är lite större, kanske bolån som inte fallerar lika ofta. Men Sebastian Siemiatkowski är tydlig med att det här nya kapitalet då, de tar in 5,7 miljarder kronor, inte ska användas för att täcka upp de här kreditförlusterna. Han menar att det inte behövs, och att han säger också att situationen håller på att förbättras i till exempelvis USA då, vad gäller att få kunderna att betala sina fakturor.
Mm. Vad är nästa steg för Klarna då? De har ju ett banktillstånd i Sverige i alla fall och vill bli betraktade som en bank snarare än ett kreditbolag i min bild. Är det så?
Ja, exakt. Jag vet ju att Klarna har två områden som de inte alls har tittat på hittills och som de kanske inte kommer titta på framöver, och det är bolån och trading. Sebastian Siemiatkowski säger att de vill inte bli ett nytt Avanza eller Nordnet. Däremot så tror jag att de kommer fortsätta lansera mer traditionella bankprodukter som är kopplade till konsumtion och sparande. Det är ju den rollen Klarna vill ta. De vill liksom bli navet i privatpersoners vardagsekonomi. Klarna har ju släppt ett betalkort för ett par år sedan som kunderna kan ladda på med pengar. Det har nått 250 000 användare i Sverige, ändå ganska respektabelt. Och i somras här lanserade de ju även ett sparkonto med en av marknadens bästa räntor, och det lockade över 20 000 svenskar redan första månaden. Och på ett mer övergripande plan då, vad gäller framtidsplanerna, så du var ju inne på att Klarna har kritiserats för sina förseningsavgifter och dröjsmålsräntor, särskilt då i Sverige. Men Sebastian Siemiatkowski menar ju inte att Klarna är boven när det kommer till att fler unga hamnar i skuldsättning i Sverige och sådär.
Det överraskar mig inte att han inte menar att Klarna är boven. Men vad är hans argument då? Vad säger han om den här kritiken, och vem tycker han liksom är... Vad tycker han är problemet när det gäller liksom skuldsättning bland unga?
Ja, men skuldsättning bland unga, så har ju Klarna tidigare lyft fram till exempel lite större blankolån i storleken liksom 100 000-500 000, den typen av konsumtionslån som den stora boven. Men Sebastian Siemiatkowski tycker ju liksom att det är storbankerna som är de giriga på den här marknaden, inte Klarna själva. Sebastian Siemiatkowski, han sa det att, och jag citerar, de svenska bankerna gör ungefär 10 000 kronor i ren vinst per svensk. Det är nästan som att de norpar en tusenlapp från din plånbok varje månad. Och då menar ju han att Klarna då vill vara med och sänka kostnader för svenskarna i form av lägre räntor och avgifter. Så ja, jag vet inte, det rimmar väl inte kanske med den bild som många har om Klarna, men han verkar ju vara övertygad om att de så att säga, är en god kraft redan idag och ska vara det framåt.
Den här veckan sponsras Digitalpodden för tredje gången i rad av Snowflake. Jag säger därför välkommen tillbaks till Sam Bäcknes, teknisk kundansvarig på bolaget. Idag ska vi prata om data och kundnöjdhet. Kan man få nöjdare kunder om man har bättre dataunderlag, Sam?
Ja, det tror jag helt klart. Så att det många företag vill göra idag är att man vill skapa en så kallad 360-vy över kunden. Så att man helt enkelt tar in data från väldigt många olika datakällor och får en bättre bild över hur kunden har interagerat med bolaget sedan tidigare och helt enkelt vad kunden har för intressen också.
Hur kan det här leda till bättre kundnöjdhet, menar du?
Ja, men jag vet, personligen kan man bli irriterad när man går in på en sajt och får rekommendationer eller förslag på produkter som man är helt ointresserad av, som absolut inte passar ens egna behov. Och då är det viktigt att man helt enkelt är mer datadriven där som bolag, så att man tittar på vad kunden har för intressen och vad den har köpt tidigare, så att man kan ge bättre rekommendationer helt enkelt.
Det där känner jag väl igen själv också. Men du, det är många bolag som jobbar inom det här området. Vad är det som gör Snowflake unika?
Ja, men det som gör Snowflake unikt är att vi i realtid kan kombinera ihop väldigt många olika datakällor. Så det kan vara både semistrukturerat data och strukturerat data. Så att från väldigt många olika datakällor får man ihop en helhetsbild över kunden direkt och får den här 360-vyn då. Och tack vare att vi använder styrkan i vår molnplattform som gör att vi kan skala upp och ner väldigt fort, gör att vi också kan få väldigt mycket snabbhet i produkten och när vi väl behöver ladda stora datakällor.
Tack så mycket. Mer information finns på snowflake.com. Tack Sam för att ni var med och sponsrade Digitalpodden de här senaste 3 veckorna.
Tack så mycket.
I morgon, torsdagen den 17 september, så ska Readly noteras på Stockholm Nasdaq. Och man måste ju säga att allt så himla bra ut för det här företaget i förra veckan. Emissionen var övertecknad och det är väldigt snabbt utifrån vad vi har hört. Och det uppstår ju för sig ett strul kring ISK-konton som vi rapporterade om. Men det löste sig sen på Nordea och Avanza så att alla sparare enkelt kunde teckna sig och köpa aktier till kursen 59 kronor. 450 miljoner kronor var på väg in i bolaget i en ny emission där 8 institutionella investerare skulle ta merparten av rundan. Till exempel TIN Fonder och Swedbank Robur. Deras börsvärde såg ut att landa på 2,2 miljarder kronor. Det mesta tydde ju på att Readly då kunde bli kanske nästa Spotify eller Storytel. Och det var också tänkt att den tillbakadragna grundaren Joel Wickell, som startade bolaget 2012, skulle sälja aktier för 74 miljoner kronor, halvera sitt ägande och bli rik på den här kuppen.
Det var ju mycket gamla aktier som skulle säljas här. 270 miljoner kronor skulle upp till det i alla fall i stamaktier. Vi får se vad som händer nu med allt det där. För det är väl mycket som hänger i luften lite grann. Det kom ju den här kallduschen här under måndagen. Det har varit en händelserik vecka och det är bara onsdag idag.
Ja, exakt.
I måndags så tvingades ju Readly gå ut och meddela marknaden att Aller Media och Bonnier säger upp sina förlagsavtal med bolaget. Och tillsammans så motsvarar de två aktörerna knappt en tredjedel av bolagets svenska material. Enligt Readlys eget prospekt är Aller, Bonnier och Egmont, danska Egmont, de tre viktigaste förlagen i Sverige. Nu finns ju Readly då i många andra länder också. Men liksom, det här ser ju inte bra ut när de ska rycka bort sitt innehåll. Och jag skulle faktiskt våga säga att det här då, liksom, precis innan börsnoteringen, så exponeras Readlys Achilleshäl lite grann faktiskt.
Och vad tycker du att det är?
Nej, men alltså att de inte äger någonting själva, att de bara är en plattform. Det är liksom, Spotify är ju ett av de få exempel på ett bolag som har lyckats genom att bara vara en plattform som distribuerar andras innehåll. Men det har ju varit liksom deras stora utmaning i alla år, de här förhandlingarna med skivbolagen. Och nu har ju Spotify liksom gått över delvis till en annan affärsmodell där man har eget material i form av exklusiva poddar och med tiden ljudböcker, vad det verkar. Och nästan alla andra lyckade liksom streamingbolag, plattformsbolag, som till exempel Storytel, Netflix, Viaplay, Disney Plus som lanserade i veckan här i Sverige, de lyckas ju genom att ha eget innehåll. Och streamingbolag som bara har varit plattformar har ju haft det tufft historiskt. I Sverige så har vi exempel som Vodler och Magen till exempel. Känner du till de här bolagen, Johannes?
Ja, faktiskt. Även om de är lite gamla, de har några år på nacken nu.
Ja, precis. Men det är liksom stilstudier i hur man kastar pengar i sjön. Vodler har gått upp i rök. Jag tror inte Magen finns i Sverige längre heller. Nej. De kanske finns någon i något annat land. Men det har ju liksom inte varit några succéer, tvärtom liksom.
Mm. Ja, men det är en bra poäng. Readly är ju då, som du är inne på, bara en plattform. Men bolaget självt då beskriver ju de här tunga avhoppen som business as usual. Deras vd Maria Hedengren, hon betonar ju då att Readly, som du var inne på, är ett internationellt företag med 800 förlag i 11 olika länder. De pekar på att den största marknaden inte är Sverige utan att det är Tyskland. Och därmed så blir effekten liksom inte tillräckligt stor för att påverka den långsiktiga strategin eller de finansiella målen på lång sikt. Och trots då att det här tunga beskedet kommer bara några dagar innan teckningsperioden skulle ta slut, så gick de här 8 cornerstone-investerarna, de institutionella investerarna, ut och sa att de fortfarande står bakom Readly och kommer gå in med pengarna. Men det handlar väl då om småspararna. Det är en annan fråga om huruvida de liksom fortsatt kommer hoppa på det här eller om de kommer ångra sig och liksom backa från åtagandena.
De har på sig till idag att ändra sig. Jag ringde till Readly och hörde hur går det? Har småsparare hoppat av? De kunde inte ge något besked, utan det kommer tidigast ikväll då, så att det kanske blir någonting som antingen vår kvällspigga Henrik Ek rapporterar om eller som vi får rapportera om under torsdagen istället. Men det blir spännande att se.
Ja, vi får se vilken effekt det får. Readlys vd då, Maria Hedengren, hon tar ju upp det faktum att både Spotify och Storytel till exempel haft liknande utmaningar när de hamnar i konflikter med leverantörer, avtalstvister och så vidare. Och det har hon ju rätt i, eller hur?
Ja, Storytel hade ju ganska nyligen en långdragen fade med Bonnier, och Spotify har ju bråkat med skivbolagen under åren, inte minst med Warner Music som exempelvis bojkottade Spotify vid lanseringen i Indien i början av 2019, någonting som vi rapporterade om.
Mm, och sen ska man ju då ta upp det faktum att de här avhoppen, de får ju inte effekt direkt utan tidigast under nästa år. Materialet försvinner ju inte från Readly idag, utan det sker gradvis fram till nästa år, både för Bonnier och Allers del. Och vi kanske ska säga det, Aller är ju kända för tidskrifter som Elle, Hänt i veckan, Residence till exempel, medan Bonnier har Amelia, Damernas värld, Mamma, Tara och så vidare. Och inom Bonnier News då så ingår ju även Expressen som har funnits hos Readly faktiskt, men även då Dagens Nyheter och Dagens Industri. Men Dagens Nyheter och Dagens Industri har inte funnits hos Readly.
Nej, precis. Men du intervjuade då Bonnier News vd Anders Eriksson om den här frågan. Hur var det? Han är ju en person som vi på redaktionen är vana att se här interna dragningar om DIs annons- och promotionsintäkter och sånt där. Var det knepigt att intervjua honom? Är han liksom våra chefers chef lite grann?
Ja, han är ju faktiskt vd för Dagens Industri också då i sin roll. Nej, jag tyckte inte det var särskilt konstigt. Han är ju van att svara på frågor från till exempelvis Dagens Media som också ingår i Bonnier-koncernen, som ju har i uppdrag att bevaka mediebranschen. Så det var inga konstigheter egentligen. Han svarade på alla mina frågor så gott han kunde förmodligen. Och jag var inne på det då att Bonnier News, de har ju haft Expressen och många av de här magasiner jag räknade upp tillgängliga i Readlys app. Och han berättade ju då att beslutet handlar om att Bonnier-koncernen ska fokusera ännu hårdare på att dra in egna intäkter direkt från läsare och prenumeranter då, snarare än att förlita sig på annonsintäkter. Driver man en strategi där annonsintäkter är väldigt viktiga, då kan tredjepartsdistributörer som Readly liksom bidra på sista raden resultatmässigt, om än på marginalen, säger Anders Eriksson. Men nu när Bonnier till exempel har lanserat Expressen Premium, en betalversion av Expressen, så funkar inte Readlys affärsmodell, säger han helt enkelt.
Mm. Ja, men, och det är väl också den viktiga skillnaden mellan Bonnier och Aller, att Bonnier äger stora dagstidningar och att alla de liksom blickar mot New York Times och vill göra den resan liksom, att vara sin egen plattform. Dagens Nyheter vill vara sin egen plattform, Dagens Industri vill vara sin egen plattform, och det verkar bli liksom samma sak med Expressen också då. Men Readlys affärsmodell, den är ju lite, den liknar ju Spotify lite grann och Storytels också då, genom att de säljer ett månadsabonnemang och sen så delar de på intäkterna med innehållsleverantörerna. Storytel äger ju en del förlag, så de delar ju en del pengar med sig själva liksom. Men Readly har ju inte det. Men drygt 50% går tillbaka till innehållsleverantörerna, framgår av Readlys prospekt då. Och Anders Eriksson, han var inte så missnöjd med det. Det var inte hans stora invändning, att den splitten, eller hur?
Nej, han tyckte fördelningen kändes rimlig för bägge parter. Men däremot så säger han att den totala ersättningen från Readly då till Bonnier News liksom blivit alldeles för låg under de här åren för att kunna finansiera kvalitetsjournalistik. Och han menar ju då på att det beror på att prispunkterna på marknaden, det vill säga i klartext att Readlys priser, månadsabonnemang, har varit för billiga. Och att antalet användare hos Readly har varit för få. Det har då gjort att Bonnier inte har fått in tillräckligt mycket intäkter som de då vill, antar jag, från det här.
En annan möjlig invändning som Bonnier kan ha är ju att de själva äger en konkurrerande tjänst som heter Wipe med WIPE, stavas det, där man för 99 kronor per månad får tillgång till koncernens 48 olika magasin. Eller hur? Ni pratade om det också.
Ja, Anders Eriksson nämnde det, men jag tolkar inte som att det är liksom huvudorsaken till att man drar sig tillbaka från Readly, att man ska satsa på den här tjänsten som redan har funnits ett tag, utan för honom handlar det nog mer om att Bonnier ska fokusera på att sampaketera innehåll i lite mer skräddarsydda produkter beroende på läsarnas intresse. Alltså Bonnier News har då 1,5 miljon prenumeranter där huvuddelen liksom är aktiva digitalt. Och tanken är väl att lära känna dem ännu bättre. Data driver ju all typ av affärsverksamhet numera. På något sätt lista ut vad är det den här specifika läsaren vill ha. Och liksom kunna sätta ihop olika produkter då. Säga att det är en person som läser Expressen, sina nyheter på Expressen varje dag, men som också läser artiklar om trädgårdsskötsel i väldigt stor utsträckning. Ja, men då kanske Bonnier kan se det och på något sätt ge den här personen ett unikt erbjudande om att prenumerera på den typen av magasin också. Nu bara spekulerar jag, men jag tror att det är det som är den långsiktiga planen.
Ja, intressant. För Readly lyfter ju också fram att data om läsarbeteende är någonting som de erbjuder sina samarbetspartners. De lyfter fram det som en fördel med att finnas på plattformen i sitt prospekt. Men man kan tänka sig att de här stora mediekoncernerna kanske vill behålla sin data själva och använda den själva. Så det där är väl också en sån här, ett sånt där liksom problem med affärsmodellen, en utmaning med Readlys affärsmodell. Det ska bli spännande att se om Anders Erikssons liksom hot om att dra sig ur. Man får ju ändå betrakta det som, det är konstigt, de säger upp avtalen men de löper inte ut förrän liksom under nästa år. Så om han liksom står fast vid det här eller om det här är någon slags förhandlingstaktik. Och du ställde ju också en fråga om det. Är det här timingen är väl speciell, att man gör det här bara några dagar innan det här stackars bolaget ska noteras? Vad svarade han på den frågan?
Ja, nej, jag frågade rätt ut om de hade några sådana baktankar. Och det förnekade Anders Eriksson. Han säger inte att det handlar om ett förhandlingsutspel. Och han menar att det är då ett långsiktigt strategiskt beslut. Och han säger att det är väldigt osannolikt att Bonnier liksom gör en tvärvändning och förlänger avtalet med Readly. Men däremot ska vi ju säga att Allemedia då, som vi inte fick göra en intervju med, men som vi däremot fick ett lite kort uttalande från, de var ju ändå öppna för att fortsätta förhandlingar, och i deras fall, de pekade också på att villkoren var för dåliga, men de verkar inte ha stängt dörren helt, ska vi säga.
Men rent tekniskt när en sån här sak sker, det är intressant att se det här i realtid, för Readly var ju då tvungna att gå ut med tillägg till sitt prospekt, och det skulle då godkännas väldigt fort av Finansinspektionen. Det var lite nervositet kring det där, tror jag, men det godkändes då i måndags ganska fort. Småsparare som har tecknat sig har fram till idag, onsdag den 16 september, på sig att vända i dörren och ångra och inte teckna aktier i det här, inför den här noteringen. Och som sagt, inga besked ännu om hur det har gått med det där, så det får vi vänta och se till imorgon.
Ja, vi kommer ju såklart bevaka den här noteringen. Det är ju så att Readly ändå har, ska man säga, sågats eller faktiskt kritiserats av analytiker både på Affärsvärlden och här på DI. Vår egen Rickard Bråse då, som är känd för sina så kallade bråsningar av bolag. Han har ju gett rätt negativa omdömen. Vad är kärnan i hans kritik mot Readly?
Ja, teckna inte liksom är väl liksom slutsatsen som han drar då. Han skriver att tillväxten är dyrköpt bland annat, och sen liksom påpekar han att grundaren passar på att sälja halva sitt innehav. Det är liksom inget bra tecken, tycker han. Och vi har varit inne på det här med dyrköp tillväxt i våra texter också. Av prospektet framgår ju då, om vi ska prata lite om siffror, att Ridleys omsättning steg med 32% till 161 miljoner kronor under årets första halvår. Det är ju bra, men resultatförlusten under det här halvåret var väldigt högt. 97 miljoner kronor drygt. Och det är en rejäl ökning då mot 65 miljoner kronor under första halvåret 2019. Så förlusterna ökar, rörelsemarginalen ökar också, alltså rörelseförlusten. Från 53 till 60 drygt procent under den här perioden. Och det här beror på att marknadsföringskostnaderna har ökat med 71%. 72 miljoner kronor la man på marknadsföring under första halvåret i år. Det är liksom den näst största kostnadsposten efter de här förlagsutbetalningarna som Ridley har. Så att det är väldigt liksom, man pumpar upp användandet med marknadsföring, och det där kan man inte göra i all oändlighet. Liksom. Och då är frågan också om de här 450 miljoner kronor som man tar in nu räcker till lönsamhet, som finanschefen Johan Adelbart säger. Bråse är ju tveksam till det här, tolkar det som, av hans analys, och han pratar om en grundmurad olönsamhet i det här bolaget i Ebberödsk anda, säger han.
Vad är Ebberödsk anda, vad betyder det?
Ja, men det syftar ju såklart tillbaks till den här filmen Ebberöds bank från 1926.
Okej.
Nej,
jag missade den.
Det finns en DVD-utgåva av en annan version av filmen från 1946 också, som du är lite lättare att få tag på.
Nej, jag missade den.
Men det är liksom ett begrepp som används för liksom en affärsverksamhet som drivs utan utsikter att nå lönsamhet.
Idag sponsras Digitalpodden av Snowflake. Snowflake är en tjänst som förser företag med en enda integrerad dataplattform som samlar all data på ett ställe och hjälper företag att snabbt och enkelt få tillgång till obegränsade datamängder.
Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt.
Och lyssna även på DIs andra poddar. Vi har ju allt från Dagliga morgonkoll till Veckovisa, Analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och Intervjupodden Förnuft och känsla.
Just det, vi nämnde ju Rickard Bråse, han är med i Analyspodden ibland. Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på Acast eller Spotify. Om du sponsrar den här podden, mejla Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.